Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky, Lars Klintvall och idag med Klara Olofsdotter Lauri. Hej!
Hej, hej!
Plus en månaders bebis som är med idag.
Jajamän, ja, Vibeke också.
Se om hon säger någonting.
Exakt. Men lite.
Du är förutom att vara Vibekes mamma så är du också psykolog och doktorand vid Karolinska institutet.
Precis.
Och vi ska prata om tabutvångstankar hos föräldrar. Men jag gissar att vi kommer komma in på liksom vad som är din forskning på det här.
Ja.
Men kan du inte bara börja med att säga lite så här, vad menar vi med tabutvångstankar?
Tabutvångstankar hos nyblivna föräldrar, det är just påträngande, oönskade, jobbiga tankar eller mentala bilder som handlar om rädsla för att skada sitt barn. Att man ska skada sitt barn på olika sätt. Det kan till exempel vara att man är i köket och ser en kniv och så får man liksom en mental bild att man hugger kniven i bebisen eller att man slänger sin bebis från ett fönster eller trycker ut vagnen i trafiken och så. Och det kan också vara rädsla för att man ska tända sexuellt på sitt barn eller vara pedofil till exempel.
Men och det här skiljer sig liksom från allmän OCD som kan handla om mycket bredare teman.
Exakt. Allmän eller OCD i stort kan ju handla om jättemånga olika jobbiga tvångstankar. Dels renlighetstvång eller att man vill sortera. Men också tabutankar kring att skada andra eller göra tabubelagda saker.
Ja, men typ som du sa, vara pedofil. Eller
exakt. Liksom. Ja. Exakt. Så det är ju också en del av OCD-spektret kan man säga. Mm. Men just bland nyblivna föräldrar så är det här väldigt vanligt förekommande och det finns liksom hela spektrat, de som har de här tankarna lite grann och även upp till nivåer att det blir, kan bli en OCD-diagnos hos föräldrar.
Så det är inte, precis, så det är inte säkert bara för att man känner igen sig att man har de här tankarna att man skulle fylla diagnoskriterierna för tvångssyndrom?
För att komma upp på OCD eller liksom diagnosnivå.
Nivå.
Mm, precis. Då ska de här tankarna vara jätteomfattande, störa livet i en väldigt hög utsträckning och ta upp jättemycket tid.
Men också när du säger att det är, dels undrar vi såklart när du säger att det är vanligt.
Ah?
Hur vanligt är det? Men också, är det alltså vanligt att man inte har haft sådana här tvångstankar innan och att det kommer med att man får barn?
Att man har någon form av liksom påträngande jobbiga tankar kring sitt barn. Det att det ska hända någonting jobbigt eller läskigt med barnet. Det kan man säga att 100% av alla nyblivna föräldrar har. Men då pratar vi också om den här kategorin det händer en olycka eller barnet blir sjukt. Alltså den typ av skada eller det är risktankar man ska säga.
Och sen som inte att, har att göra med att jag skulle skada barnet.
Precis.
Utan
precis.
Att någonting hemskt händer med barnet.
Exakt. Så plötsligt spädbarns död, att barnet... ja, men att man kanske mer tappar barnet. Men att du skulle slänga barnet eller göra någonting aktivt. Det är ungefär 50% av föräldrar som rapporterar att de känner igen sig i den typen av tankar.
Ja.
Och i vissa studier ändå upp till 70%. Så att kring hälften kan man säga.
Ja.
Upplever de här att jag skadar barnet aktivt. Tankarna.
Mm.
Och det är det som är tabutankarna. Och vad var
precis, andra? För det är inte tabu att tänka att mitt barn skulle kunna bli sjukt.
Nej, precis, nej exakt.
Det är ingen som skäms över de tankarna.
Nej, men precis. Eller så här, jag skulle kunna snubbla och tappa barnet. Eller, de tankarna skäms man inte för lika mycket. Men de kan också vara ganska skrämmande. Att man känner dem och det känns väldigt obehagligt.
Men det kommer ju till såklart liksom, bara hur man hanterar de där tankarna. Men sådana tankar kanske man inte försöker trycka undan på samma sätt.
Nej, jag tror inte. Nej, det verkar inte så i alla fall. En del försöker trycka undan även den typen av tankar. Men de är mer vanligt förekommande. De dyker upp och man känner sig jobbig tanke. Och så går man vidare med,
just det.
Med dagen. Byta blöja eller amma eller det som man gör.
Ja, men precis. Jag tror att den andra delen av frågan var att hur vanligt det är liksom att man har haft tvångstankar innan. Just att det här är första gången som man upplever det.
Ja.
Så det måste det ju vara då i så fall om det är så vanligt.
Exakt, för många är det ju första gången det händer överhuvudtaget. Och det är att få barn eller att vara gravid. Hela liksom processen, både graviditet och när barnet väl har kommit ut. Är en livshändelse som rankas ganska högt i att liksom debutera i OCD eller i... Alltså att uppleva det här första gången. Men det är också en period där det kan bli värre. Så att har man haft tankar innan så kan det här vara en period när det kan liksom... nu får jag bara engelska ord i huvudet, men förvärras. Ja. Precis. Så det är inte, det finns inga exakta siffror, utan det är liksom, det är båda delarna. För en del kan det bli värre. En del som haft, men det är inte så att alla som har haft OCD i tonåren till exempel får det jobbigt när de får barn.
För eftersom tonåringen är en vanlig period att ha tvångstankar.
Ja, precis. Så barn och tonåringar har ju... Det är vanligt att man debuterar som barn till exempel.
Mm.
Och får man behandling och liksom mår bra så är det absolut inte så att man måste få det igen bara för att man blir gravid eller får barn. Men för en del blir det värre och en del får det för första gången.
Det måste vara svårt att veta vad som beror på typ att man också har sömnbrist parallellt. Ja. För det måste väl ju vara en risk att få mer tvångstankar om man är stressad eller liksom...
Absolut, och det här är ju lite en röra i... Man har ju sett att det är att få mycket sådana här tabutvångstankar när barnet väl har fötts. Det är kopplat till sömnbrist och också postpartum, depression, depressivitet överhuvudtaget. Och här är också hönan och ägget. Problemet med forskning alltid nästan, att vi vet ju inte, för vi har frågat alla vid ett tillfälle vad du upplever.
Alltså man vet inte om man har tvångstankar för att det är sömnbrist eller om man har sömnbrist för att man ligger vaken och tänker jobba i tvångstankar.
Exakt.
Och vadå, de kan ju förstärka varandra rimligtvis.
Förstärker troligen varandra, precis. Och sen så kanske man blir nedstämd och då får man mer tvångstankar. Eller fick man tvångstankar för att man var nedstämd och var hemma och isolerade sig kanske och började tänka och grubbla. Det är jättesvårt att säga vad som är vad ibland. Men det hör absolut ihop i en enda härlig liksom, cocktail.
Ja, som är all psykiatri.
Ja.
Är det någon skillnad på mammor och pappor? Vet man det?
Pappor är ju lite mobbade faktiskt i den här forskningen får vi säga. Det är få studier som har tagit med papporna. För att man har tänkt nog väldigt mycket att så här, det här är en mammagrej. Det är hormoner kanske vid förlossningen. Eller, och också är det ju lite så tyvärr att när man... Titta på föräldraskap och bebisar så tänker man att mamma är primär. Men när man faktiskt har de få studier som har tagit med sig papporna, där verkar det som att det är ganska lika. De verkar ha de här tankarna i lika hög utsträckning och verkar må ungefär lika dåligt av dem.
När de har tankarna
som barnet. När de har tankarna.
Det måste bero på hur mycket man är med barnet. Om man är på jobbet så sitter man inte och tänker på att man ska kniva sin unge. Liksom.
Nej, precis. Nej, så är det säkert att att det kan vara att det beror på hur mycket man är med sitt barn. Men det kan också vara, alltså, även om man bara träffar barnet 2 timmar i vaket tillstånd liksom efter jobbet. Har man tankar hela de 2 timmarna så är det en ganska jobbig erfarenhet. Och så går man till jobbet och har ångest för att man är så dålig förälder. Som inte, alltså, så jag tror att det kan rätt snabbt bli jobbigt ändå, även om man är med barnet mindre i tid.
Om man, jag har ingen superkoll på tvångssyndrom och så det sådär, men... Man brukar ändå tänka att det är tvångstankar och sen är det tvångshandlingar. Alltså jobbiga tankar som dyker upp och sen saker man gör för att bli av med den obehagliga känslan.
Exakt.
Om det nu är att tvätta händerna för att inte få AIDS eller vad det kan vara för någonting.
Precis.
Så måste det vara här också, eller?
Jajamän. Och det här är det ju lite lika hur patienter med OCD och tabutvångstankar har det. Att förr i tiden, eller förr i tiden nu, det var inte så himla länge sedan, men Tidigare så tänkte man att det här var en speciell typ av OCD för att den hade inga tvångshandlingar.
Innan din forskning, alltså innan du upptäckte.
Nej, absolut, absolut inte. Det här hittades långt innan jag ens började plugga psykologi.
Då trodde man att det var en specialare det här.
Exakt, det här, för att man såg inga tvångshandlingar. Och man tänkte sig då att man kallar det här för pure obsessions, alltså rena tvångstankar och så. Och att det var också därför de var svåra att behandla. Men senare forskning har visat att det finns jättemycket tvångshandlingar, men det är väldigt mycket mentala beteenden, väldigt mycket undvikanden också, så man i vissa räknar det som ett tvångshandling, andra inte. Men
för det händer det inte efter tanken, det händer innan tanken.
Exakt, eller att man får kanske tanken redan när man går hemåt från jobbet och sen så undviker man sitt barn resten av kvällen. Så det kan vara lite både och. Men det är mycket mentala, alltså ritualer, och också väldigt mycket mentalt undvikande. Att så här, så fort tanken kommer så börjar man tänka massa andra tröstetankar eller
typ vadå?
Det kan ju, alltså mycket så här, det är intressant, eller så här,
alltså bara säga de orden.
Ja, att man tänker det, eller liksom, eller att man börjar tänka på helt andra saker, att man försöker distrahera sig jättemycket från tankarna. Antingen med hjälp av liksom yttre stimuli, att man så fort man får en tanke kanske man sätter på jättehög rock eller lyssnar på en podd. Eller att man så fort man är med barnet ser man till att man hela tiden har en distraktion också, så att man inte liksom börjar tänka på tankarna. Eller att man tänker bort det i huvudet, att man börjar tänka på liksom hur man hade det i somras när det var så trevligt. Eller man, ja, det kan vara lite vad som helst man hittar på.
Och det har liksom egentligen ingenting med tankeinnehållet att göra, så att där.
Nej, det är ett sätt att liksom försöka bli av med tanken. Man försöker liksom skjuta bort den eller neutralisera den på något sätt. Så mycket man bara kan. Så det är de här liksom mentala beteendena mycket.
Men precis, det är inte kopplat till tvångstanken, men om det är så att man byter blöjor och så tycker man att man tittar på sitt barns kön för mycket, det betyder att jag är pedofil. Då måste, jag antar som en annan OCD att man liksom tänker saker som motbevisar det där. Att man fastnar i sånt där, att man ska testa sig på olika sätt. Och
absolut, det kan man, det är ju också väldigt vanligt att man börjar argumentera eller bråka med tanken in i huvudet, kan man säga. Eller var det det du menade? Ja, exakt, man börjar med liksom en, ja, men lite domstolsaktigt, fast man snurrar in sig i det att, men det här kan ju inte vara sant för att jag vill inte vara det här, eller jag kan inte vara det här, eller jag har ju aldrig gjort någonting, men tänk om jag skulle göra någonting i framtiden. Ja, men det kommer jag inte göra. Jo, men tänk om jag kanske ändå
så
gör
får man
det.
Fram och tillbaka. Och så,
precis, pingpong i huvudet tills man är helt slut. Och då är det lättare att bara aldrig mer byta blöja, så slipper man den här jättejobbiga situationen igen.
Såklart. Men vad kan det vara om att undvika situationer då? Vad är det för situationer man undviker? Du sa inte träffa sitt barn överhuvudtaget, inte byta blöja.
Ja, inte träffa sitt barn överhuvudtaget, den är ju riktigt svår för många. Eftersom man ofta bor med sitt barn och så.
Ja. Men byta rum så fort barnet kommer in.
Exakt. Ja. Nej, men det är väldigt mycket vad tvångstanken är. Om det handlar just om pedofili och den typen av liksom, tänk om jag skulle tända mitt barn. Då är det ju kanske att undvika att vara fysiskt nära, undvika byta blöja, undvika badsituationen. Kanske undvika att liksom ligga väldigt nära och gosa. Man kanske har liksom en kudde mellan sig, barn liksom bara ligger med en hand på när man ska lägga den på kvällen till exempel. Eller få sin partner att göra allting, vilket kan självklart leda till ganska mycket problem med partnern också, som blir ju jätteless på en. Men sen så en del, om man är rädd för att man ska slänga barnet ut genom ett fönster, kanske man undviker att gå in i, alltså gå nära fönstren. En del undviker vissa rum i lägenheten där kanske balkongen finns, eller där
så att man skulle kunna gå öppna dörren och slänga ut ungen.
Exakt. En del undviker kanske att gå ut i trafik om det är det man är rädd för, att man ska knuffa den bland bilarna eller släppa vagnen i backar, så kanske man går jättelånga omvägar för att slippa gå just den där backen och så här. Och det låter ju kanske inte superjobbigt att behöva gå en omväg, men om det blir liksom en timmes runda varje dag när man ska hämta stora syskon på förskolan till exempel.
Alltså om det bara är den grejen, jag kan inte gå i backa med barnvagnen.
Ja.
För att jag kommer knuffa ner den. Det är en sån.
Ja, precis. Ja. Om det är den tanken man har.
Om det bara är det. Men hur vanligt är det att det bara är en sån grej då?
Oftast så brukar det ju bli, det är lite, alltså det här, nu blir det lite klinisk input här, eller vad man ska säga, för att det finns inte jättebra forskning som säger liksom exakt hur många typer av tankar. Men ofta så är det ju många olika. Och särskilt om man har det här en längre tid. Alltså vissa personer som man kan träffa som kanske haft barn ganska kort period, de kan ha liksom fastnat i en enda tanke som är den stora, typ den där backen.
Mm.
Men om man väl börjar undvika den backen, då kommer ju troligen även nästa backe bli jobbig. Och sen kanske det är övergångsstället. Och sen kanske att åka tunnelbana. Och sen kanske, alltså,
så liksom liknande teman, men det generaliseras.
Precis, ändå. Det generaliseras och går liksom vidare. Och, och en del har liksom alla typer av skadetankar på en gång. Men jag skulle säga att oftast börjar vi med en tanke. Så jobbar vi oss vidare liksom, från den. Om man inte liksom börjar ändå kanske jobba med tanken.
Mm. Alltså behandling menar
du? Ja, behandling eller ja, att man liksom tar tag i den, att inte undvika den till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Parentes lite, det här med pure obsessions.
Ja. Yeah.
Är det en grej?
I det verkar sådär. Inte vara en grej.
Det Nej, är inte en grej.
Det verkar inte vara en grej.
För den är ju väldigt poppis. Att
i... Pure, ja, alltså den... Nu ska inte jag säga...
Alltså förlåt, det är alltså tvångstankar utan att man gör någonting sen. Inga handlingar.
Exakt, nu är inte det här min, liksom min bästa gren. Eller det finns säkert personer som har tittat på det här, den litteraturen mycket mer noggrant. Men nej... I vanlig OCD så är det tvångstankar och tvångshandlingar som ska komma tillsammans. Om man inte finns, om man verkligen inte kan hitta någon tvångshandling, då ska man nog börja fundera lite på om det här är någonting annat kanske. Det skulle kunna vara liksom bara vanlig oro eller liksom väldigt, väldigt omfattande oro eller kanske autism, mer repetitiva tankar och så vidare.
Ja, just det. Det kan vara repetitivt. Bara så, ja.
Till exempel.
Att det är ett ord som snurrar i huvudet till exempel, utan att det är så ångestväckande nödvändigtvis.
Precis. Just finns det ingen, liksom, inget behov av att på något sätt hantera den här tanken, är då kanske inte längre är OCD och tvångstankar.
Okej.
Okay. Skulle jag säga.
Intressant. om man går in på lite på behandling då. Dels lite såklart vad du har gjort, men också vad man ska tänka om man känner igen sig i det här. Och Precis. Tycker att det är obehagligt. Jag antar att de flesta som lyssnar som har barn känner igen sig.
Ja, det tror jag de gör. Att de har haft några, om de inte har förträngt.
Ja, precis.
Jag har flera just nu när man har bebis. Det här är ändå nummer 3. Så det är, de dyker upp. Men om man har, om man tycker att... Oj, ja precis. Nu pratar du här. Om man... vi håller på att titta på en behandling nu som handlar utgår från liksom en kognitiv behandlingsmodell. För det man vet är att vanlig OCD-behandling, det är ju vad man säger, exponering med responsprevention.
Ja.
Och det är att man ska liksom tänka de här jobbiga tankarna, och, men inte göra beteendena i princip. Så att man ska kanske tänka då allt det här jobbiga och sen inte försöka argumentera med dem eller undvika dem. Eller,
och det betyder också vara i situationen där de där tankarna kommer. Så precis. Gå ut på balkongen. Med
Exakt. Men vi... Men precis, det är en typ av behandling. Och den kan man, om man känner att man har verkligen stora problem, eller liksom känner att de här tankarna har tagit över mitt liv, eller jag kan inte liksom, då tycker jag att då ska man ju söka till en OCD-mottagning. för att få hjälp med det. Och då är det nog den behandlingstypen man kommer få.
Mm. Och det finns på internetpsykiatrin?
Det finns till exempel på internetpsykiatrin. Men OCD-programmet på Huddinge sjukhus kan man till exempel anmäla sig till. De har också internetbehandling då.
Mm. Och då behöver man inte vara i Stockholm, eller?
Nej, inte för internetbehandlingen. Mm. Men om de bedömer att det är live som behövs, eller ansikte mot ansikte behandling, då får man söka steget län.
Mm.
Men så dit kan man alltid söka sig om man känner att man behöver hjälp nu. Vi tittar på en annan typ av behandling i min forskning, som är en kognitiv behandlingsmodell. Och där den innehåller ingen exponering. Alltså inte att man ska liksom närma sig de här situationerna, eller att man ska utsätta sig för de här jobbiga tankarna. Det är skönt. Det är väldigt skönt. Och lite, det är en av anledningarna till att vi tänker att den här behandlingen också skulle passa den här gruppen väldigt bra. För det är väldigt svårt att vara de här jättejobbiga tankarna. Men däremot så ska man då liksom träna på och försöka omtolka sina tankar. För hela idén med det här är ju att vi tänker oss att orsaken till, eller vi tänker oss, det den kognitiva modellen som Stanley Rushman tänkte ut, visar just att de här tvångstankarna blir väldigt jobbiga för de personerna som tolkar tankarna som liksom väldigt viktiga för mig som person. Alltså de säger något väldigt viktigt om mig som person, att jag är en väldigt dålig mamma eller en vidrig person. Eller en farlig person. Att jag har de här tankarna betyder att jag kommer att agera på dem i framtiden. Så om man tolkar tankarna på det sättet så blir tankarna väldigt jobbiga och återkommande. Men om man däremot kan liksom träna på i behandling att hitta nya tolkningar. Liksom, det här är bara tankar, det är ingenting som jag behöver bry mig om. Nu kom, gud, det här är tankeskräp liksom, som jag bara kan strunta i. Då kommer tankarna inte bli så påträngande och hänga kvar och störa.
Alltså den klassiska badbollsmetaforen.
Precis, exakt. Precis. Håller du badbollen under vatten så blir det jättejobbigt. Du måste kämpa för att hålla bort den. Men om du bara släpper den
så blåser den iväg.
Så kommer den bara glida iväg av sig själv. Ja. Exakt. Men den har jag alltid tänkt mer för ångest. Men det funkar ju faktiskt för tankar också. Absolut.
Nej, men precis. Alltså, rent konkreta, vad gör man i behandlingen då?
Det är såna här ganska klassiska kognitiva interventioner då. Och det är då till exempel att träna på att liksom släppa tankarna lite. Att man istället för att ge dem jättemycket uppmärksamhet liksom noterar dem och låter dem gå vidare utan att försöka kontrollera dem. Men det är också mycket att försöka helt enkelt så här, lägga upp hypoteser för sig själv. Så, ja, en möjlig tolkning av den här tanken att jag är pedofil och att jag är jättefarlig för mitt barn.
Mm.
En annan tolkning av det här är att det här är jättevanliga tankar som inte betyder någonting, som jag kan liksom låta vara. Att man bara helt enkelt liksom tränar på att luckra upp lite hur man tolkar sina tankar.
Hur säker man är på den tolkningen?
Ja, precis. Alltså, hur troligt det är att den här tolkningen är sann? Helt enkelt.
Men blir inte det där bara ett till säkerhetsbeteende?
Mm, det kan man tänka sig. Om jag ska vara riktigt så här jobbig nu ska jag säga så här, vad är problemet med det? För säkerhetsbeteenden har ju inte alls lika dåligt rykte som de har haft en gång i tiden. Men nej, det behöver inte heller bli, för det här handlar inte om att i stunden ta till sig av en liksom ångestdämpande metod. Utan mera att sitta med sig själv och inte kanske i den värsta ångesten utan efteråt. Eller liksom mellan tankarna. Sitta och liksom få ordning i sina tankar. Alltså råda upp i det här. Liksom, vad är de här tankarna? Hur tolkar de här egentligen? Och hur rimliga är den här tolkningen?
Okej, så skillnaden är huruvida man gör det när tanken säger åt dig. Nu får den här jobbiga tanken och då måste du börja resonera om vad tanken betyder.
Precis.
Versus det du säger som är att på tisdag kväll klockan 17:00 sätter jag mig 20 minuter och funderar över min knivoro.
Ja, exakt. Det kan vara en skillnad då, att man inte gör det här liksom i respons till väldigt hög ångest. Utan man gör det i mer lugna situationer. Men man kan också tänka sig att när en jobbig tanke kommer så testa. Okej, men nu testar jag att tolka den på ett nytt sätt. Och ser, hur mår jag nu? Så att säga. Så det kan man också göra lite som beteendeexperiment. Som är också den liksom stora delen av behandlingen också. Att man helt enkelt får testa sina olika tolkningar. Att om, och det kan man göra på massa olika sätt. Till exempel om man har en tolkning att jag har den här tanken, det betyder att jag kommer bli galen. Och liksom, eller tappa kontrollen. Jag kommer få så mycket ångest att jag liksom blir helt tokig. Och då får man testa, ja, men testa och sitta och tänka den här tanken då. Jätteintensivt. I 20 minuter. Och om du blir galen så är den här tolkningen rätt. Så här, blev du inlagd så då blir det rätt.
Mm.
Blir du inte helt tokig och galen och inte inlagd, så kanske det är någon annan tolkning som är, som stämmer bättre.
Då måste man ju vara lite osäker redan innan om man vågar göra experimentet. För om man tror att det är sant så skulle man ju inte ta risken.
Exakt, precis. Och då kanske man får kanske ha lite hängsel om lyren. Kanske ha med sig sin sambo eller en kompis. Eller liksom
just det.
Testa. Men oftast så är ju
psykakuten inställd på speed dial.
Exakt, man är absolut. Det kan man ha. Men oftast så är det ju också så att kanske i stunden när man har så mycket ångest. Då är man 100% säker på att man kommer bli galen. Men sen när man ska liksom diskutera det här med sin psykolog eller planera ett beteendeexperiment, då kanske man är nere på 70-30, att det finns en viss... Jag har ju tänkt här jättemånga gånger, jag blir ju kanske inte galen, men det känns verkligen så.
Mm. Och då är det mer att göra experimentet.
Precis.
Just det. Hur mycket tror du att det har effekt bara att tränas i att benämna det som tvångstankar?
Exakt. Jag tror, det här är också kliniska liksom, reflektioner från att ha jobbat med den här behandlingen en del. I början av behandlingen så har vi ju ett ganska omfattande kapitel, två egentligen kapitel, som handlar om att det här är jättevanligt.
Mm.
Det är helt ofarligt. Ingen med tvångstankar agerar på sina tvångstankar. Det leder inte, man kan inte bli galen av ångest, man kan inte dö av ångest. Och för en ganska stor del av de här föräldrarna, kanske inte de som uppfyller liksom OCD-kriterierna, men de som har jobbiga tankar på lite liksom, men ändå lite lägre nivå, mår rätt bra bara av det kapitlet. Alltså man ser en ganska stor skillnad i skattningar mellan vecka 1 och vecka 2 till exempel. Mm. Att det blir så här, jaha, det är lite som alltså patienter med paniksyndrom, finns det också en grupp som man i princip säger så här, man kan inte dö av ångest. Och de bara, jaha, ja men då så.
Då
behöver man inte vara rädd för panikattacker. Liksom, som man bra. Så det finns den gruppen. Men sen så finns det också den, en annan grupp där det är, där man faktiskt verkligen behöver erfara på något sätt. Eller liksom testa sina tolkningar och liksom landa och nästan nöta in de här nya liksom sättet att tänka på sina tankar. För att, och det är så ändå, men tänk om, kanske, och lite ganska osäkert och liksom väldigt oroligt.
Mm.
Så att även om man läser massa fina studier eller information om att det här inte är några problem, så det kanske inte gäller mig, eller det kanske
just, man måste ändå erfara på egen hand.
Exakt, man måste ändå jobba igenom det här mera i detalj för sig själv.
Mm. Vill du säga någonting om behandlingsresultat?
Ja, nej, men vi har ju gjort en studie där vi har testat den bland 43 föräldrar. Och det har sett, och det är en pilotnivå på studiet, så då har liksom hälften fått väntelista och hälften fått behandling, men det är en liten grupp. Men det har sett väldigt bra ut hittills. De som får behandlingen mår mycket bättre, och det är också liksom, verkar vara populär, eller om man ska säga, de gillar, verkar gilla behandlingen. Så det ser lovande ut, så vi hoppas på att göra riktigt stora studier så att vi kan få ut den här till många.
När kommer du rekrytera till de stora studierna?
Ja, det beror på när vi får pengar, som vanligt i forskning. Men jag hoppas att vi skulle kunna börja titta mer på det här. Ja, men när den här bebisen är nog stor för att vara med sin pappa lite längre dagar.
Okay.
Till våren någon gång kanske.
Okej,
okay. Ja. Får man hoppas.
Har du något boktips som man vill läsa mer i väntan på din stora RCT?
Ja, det finns ju inte riktigt just kring den här kognitiva behandlingen, finns det inte några svenska böcker. Utan då är det Treatment of Obsessions med Stanley Rushman. Den finns, liksom, den ligger ute på internet, så den kan man hitta gratis. Men sen så finns det också Fri från tvång, till exempel. Och då är det Mia Asplund och Elin Love
Rosengren,
exakt. Snyggt.
Den kan jag länka till.
Och den är också bra. Men det är med den här exponeringsbehandlingen som också är toppen bra.
Just det. Och det handlar inte specifikt om tabutankar hos föräldrar.
Nej, då är det om tvång.
Tack Klara.
Tusen tack för att du fick komma hit.
Tack Vibeke.
hon är diva. Hon svarar inte.
Svarar inte så. Tack till er som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna_podd.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.